Så, välkomna till gudstjänst, och det här är vad vi har hållit på med nu i några veckor på onsdagar, nämligen Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel, som handlar om de sju församlingarna i mindre Asien, det vill säga dagens Turkiet. Och bara en kort repetition som vi har varje gång. De här sju församlingarna har tre betydelser. Det var riktiga församlingar som fanns vid den här tiden. Det var riktiga problem, och Jesus, Herren Jesus adresserade de här pastorerna, vi sa änglarna, vi sa att det förmodligen syftar på pastorerna, de som var budbärare till de här församlingarna. Och de hade sina problem, och de fick så att säga ett budskap från Herren. Men de är också representativa för olika former av församlingar som vi har sett under hela kyrkans tidsålder. Men den tredje tillämpningen, som vi givetvis ska vara väldigt försiktiga med, men som ändå vi tror finns där, allt tyder på det, är också att det talar om en speciell tidsepok i kyrkohistorien där just den här typen av församling var speciellt framträdande. Vi ska börja med bön, och sedan ska vi då slå upp Uppenbarelsebokens andra kapitel och läsa verserna 18 till och med 29. Så Uppenbarelseboken 2, med början i vers 18. Här är vi ber för de här tankarna. Vi tackar dig, Jesus, för ditt ord. Vi vet att allt ditt ord är nyttigt och uppbyggande. Och Herre, din ande kan ta vilken vers som helst och göra den till någonting som vi behöver just nu för stunden. Herre, vi ber att du välsignar och smörjer din tjänare att förkunna ordet. Och låt ditt ord vara rikt ibland oss, som det står i Kolosserbrevet 3:16. Herre, du vet också vad vi tänker på ikväll. Du vet också om behov som finns. Och Herre, vi ber att ditt ord skulle möta vår innersta längtan och våra riktiga behov, Jesus. Ge oss svar i våra hjärtan. Ge oss uppbyggelse i våra själar. Ge oss ett sunt sinne att kunna tänka med dig, Jesus. Vi ber i ditt namn. Amen. Vi har alltså kommit till Uppenbarelseboken 2 och verserna 18 till och med 29. Och det är alltså brevet till Thyatira. Skriv till församlingens ängel i Thyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Så jag lägger henne på sjukbädden. Och de som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har denna lära och inte känner Satans djupheter som man kallar det. Till er säger jag att jag inte lägger på i någon ny börda. Men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Och han ska styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl. Sådan, så som jag har fått den makten av min fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Amen, exakt. Och jag tänkte på det här. Thyatira kan vi kalla för den korrupta kyrkan. Efesus var kyrkan som hade förlorat sin första kärlek. En kyrka som gjorde på ett sätt allting rätt, men hade slutat att gensvara till Guds kärlek. Smyrna, det var den lidande, den förföljda församlingen. Och Pergamus, som vi sa, var en församling som kompromissade. Men den här kompromiss leder naturligtvis till korruption. Så vad som började i Pergamus fortsätter nu i Thyatira. Och destinationen här i vers 18 är då Pergamus och, eller förlåt mig, Thyatira. Och ungefär 5-6 mil sydost om Pergamus låg den här staden Thyatira. Det var inte en speciellt stor stad, och det var heller inte en speciellt, ska man säga, känd eller prominent stad. Men den låg på en handelsrutt eller en handelsväg. Och därför så var det en stad där många passerade. Och det fanns väldigt mycket hantverkare. Det fanns de som färgade tyger. Om ni kommer ihåg i Apostlagärningarna 16 så träffar Paulus Lydia, en kvinna som det står att Gud öppnade hennes hjärta för sanningen, och hon kom till tro. Hon var från den här staden Thyatira. Och det fanns också garvare. Det var alltså inte människor som skrattade hela dagarna, utan det var människor som jobbade med skinn. Garva är alltså ett lite slangord för att skratta. För det är många som inte vet att det kallas garvare när man jobbar med skinn. Därför var jag tvungen att poängtera det. Tältmakare och mycket, mycket annat. Och alla de här, de hade, man kan säga ett annat ord här som många inte känner till, men ett skrå. Skrå är en form av sammanslutning, alltså en fackförening kan man säga. De här olika hantverkarna, de hade sina små föreningar. Och om man inte var med i de föreningarna så var det väldigt svårt att göra någonting i Thyatira. Det var väldigt svårt att sälja någonting och att liksom vara med i affärerna och i rulliansen som ägde rum på den platsen. Och vi kommer tillbaks till det, för att det har en betydelse här i sammanhanget lite längre fram. Men beskrivningen finns alltid i samband med att brevets destination avslöjas. Och här ser vi hur det talas om Guds son. Och det är intressant därför att i Uppenbarelseboken 1, hela kapitlet, så är det ju en uppenbarelse om Jesus. Men där kallas han för människosonen. Speciellt där i verserna 13-15. Vilket betonar hans mänsklighet. Människosonen. Men här står det Guds son. Här betonas hans gudomlighet. Och det är intressant att se att han har ögon som eldslågor. Och ögon som eldslågor tyder på att han ser allting. Det är hans allsmäktighet. Det finns ingenting i Hebreerbrevet 4 och vers 13 som ligger dolt för honom. Han ser våra hjärtan. Varför ska vi spela teater? Han ser våra liv från början till slut. Han vet allting om oss. Hans ögon, hans blick penetrerar allting som vi tror kanske kan möjligen döljas för honom. Och sen står det här att han har fötter av skinande malm. Och malm är ju egentligen en slags metall. Jag tittar lite olika översättningar där. En del översätter det med mässing, alltså nästan någon slags bronsliknande metall. Men i vilket fall, brons talar ofta om, eller de här, ska vi säga, billigare metallerna till skillnad från guld och silver. De talar ofta om dom i de bibliska sammanhangen. Så att han, egenskap av Guds son, eller förlåt mig, egenskap, ja just det, egenskap av Guds son och Gud själv, så ser han allting. Han ser människornas hjärtan, han genomskådar allting. Och han har fått i uppgift av fadern att döma världen. Varför är det Jesus som ska döma världen och inte fadern? Jo, därför att om fadern skulle döma världen, så skulle människorna kunna säga till fadern, okej, du är Gud, du förstår inte oss. Men om sonen dömer världen, då kan han identifiera sig med oss. Han är en människa precis som vi är, men han är också Gud. Så han dömer rättvist, men han kan identifiera sig med oss. Det är därför som fadern har överlåtit domen till sonen. Och det är väldigt intressant att se de här sakerna här, hur han har de här ögon som är som eldslågor. Han förmår att se allting, han vet allting, ingenting är dolt för honom, han dömer rättvist. Man har auktoriteten och förmågan, han har fötter av skinande malm, han kan döma synden hårt och rättvist. Så det är vers 18. Vers 19 så får också Thyatira församlingen beröm. Det var bara två församlingar, eller förlåt mig, det är bara en församling som inte får något beröm, och det är Laodicea, eller Laodikea församlingen, den sista församlingen. Men den får beröm. Och även då det var den mest korrupta kyrkan, så står det att jag känner dina gärningar. Kärlek, tro, tjänande och uthållighet. Fantastiska attribut. Fantastiska egenskaper egentligen. Så att det fanns där, trots allt. Åtminstone bland en minoritet. Åtminstone bland en trofast kvarleva. Och det står till och med så här att de gör mer gärningar. Gärningarna är fler nu. Eller så här står det. Dina senaste gärningar är fler än dina första. Och det är faktiskt tvärtom som Efesus. För Efesus sa att du har övergett dina första gärningar. Och gärningen där var ju att älska Gud. Här står det faktiskt att de gör mer. Så hur stor den här gruppen var och vilka de än var. Men den här lilla kvarlevan, de hade faktiskt gärningar som kom som ett resultat av deras tro på Herren. Och det visade sig i kärlek, tro, tjänande och uthållighet. Och de hade gått framåt till och med i sin tro. Så det är berömmet som församlingen får. Och sen här, för det tredje, det är tillrättavisningen då. Först destinationen, sen berömmet. Sen kommer tillrättavisningen i verserna 20 till och med 23. Och i vers 20 så står det att detta har jag emot dig. Du låter kvinnan Isabel hållas. Vem var Isabel? Jo, hon var fru till Ahab. Och Ahab var kung i Israel, Nordriket. Och det står att han var den ondaste kungen i hela Israels historia. Och sen står det dessutom att det var Isabel som äggade honom till här. Så liksom, hon var om möjligt ännu värre än kungen själv. Så den här Isabel, hon var en väldigt ond kvinna i bibliska sammanhang. Och det intressanta är att det är troligtvis inte så att det fanns en kvinna som hette Isabel. Det fanns en kvinna, men om hennes riktiga namn var Isabel är väldigt tveksamt. Därför att ofta så beskriver Gud en person för deras karaktär. Alltså hon hade Isabels karaktär. Hon kunde ha hetat någonting helt annat. Så att det var förmodligen inte en bokstavlig Isabel. Och i första Konungaboken 16 kapitel och verserna 31-33 så står det att hon förledde Israel till Baalsdyrkan. Och vad var Baal? Det var en fruktbarhetsgud. Och det är väldigt intressant hur vi väljer som människor att tillbe det skapade istället för skapelsen. Vi väljer att tillbe livet istället för livgivaren och så vidare. Och fruktbarhet, ja liksom, där, och det finns också i nordisk mytologi och om ni tittar på hur man firar midsommar så kan ni se vad de... Behöver man inte gå längre än så för att se de här fruktbarhetsriterna som finns. Och det intressanta är att som jag har talat om tidigare, att i Blekinge så finns det runstenar som dateras till tiden strax före Kristus. Och på de här runstenarna så är det skrivet på semitiska. Och det är just de här Baals tron och annat som tydligen finns där. Och det är väldigt intressant att se hur den typen av avguderi hittade ända hit. Och det är en annan historia i sig. Men hon införde Baalstyrkan, och i första konungaboken 18 och också i kapitel 19 så ser vi hur profeten Elia möter Baalsprofeterna på berget Karmel, och han vinner över dem, bevisar att Herren är Gud och inte Baal, och han tar faktiskt livet av dem allihopa. Och det gillar inte Isabel, därför att de alla, det var flera hundra, de åt vid hennes bord personligen, och hon sa att hon svor en ed att hon skulle mörda Elia. Och Elia springer i dagar in i skogen därför att han blev så rädd. Så trots att Gud visade sig så mäktig, stunden efter så hade han ingen tro alls. Precis som oss. Gud gör ett mirakel i våra liv, nästa dag liksom. Så är vi tillbaka på ruta ett. Vi är ett roligt släkte, vi människor. Och Jesus sa också där: hur länge ska jag behöva vara med er, ni otroende, detta otroende släkte som man kallar lärjungarna och människorna i största allmänhet. Men det finns andra exempel på där Isabel dyker upp. I första konungabokens 21 kapitel så tar hon livet av Nabot som hade en vingård, bara för att Ahab ville ha vingården och kom och frågade efter den, och han fick den inte, och då blev han sur och låg och surad i sängen och stirrad i väggen. Och Isabel sa: men vad är det med dig, Ahab? Jag fixar det här. Och hon plockade fram falska vittnen och förde ut honom och stenade honom. Och sen sa: nu kan du gå och ta din vingård i besittning. Gud var så vred på Ahab och Isabel för deras Baalsdyrkan som de hade fört in. Så att det finns inget namn som är mera förknippat med Guds vrede kanske än Isabel. Och den här kvinnan får det här namnet, vem hon nu var. Och det står här att hon var en profetissa. Och i Gamla testamentet så har vi ett antal profetissor. Vi ser också i, alltså en profetissa är en kvinnlig profet. Och även i Apostlagärningarna så ser vi hur Filippus heter han, hade fyra döttrar som var profetissor. Och men hon var en falsk profetissa, och hon hade en lära som involverade både omoral och avgudadyrkan. Och vi ser hur det här är så klassiskt, det är så typiskt på något sätt att de här sakerna förenas. Och tempelprostitution var väldigt vanligt vid den här tiden. Så man tillbad sina gudar samtidigt som det fanns så här prostitution och annat. Och de här sakerna var så tätt sammanbundna på något sätt. Och det intressanta här är att i den här staden så sa vi att de här hantverkarna, de hade sina skrån, de här små föreningarna som de hade liksom, där de stödde varandra och tipsade om jobb och alla de här sakerna. Och för att vara med där så tycks det ha varit så att de hade sina ritualer, därför att hela samhället var så genomsyrat av avgudadyrkan, att för att vara med där så var det ofta så att man hade sina möten, och det, i de mötena så ingick det här avguderiet och alla de här sakerna. Man kanske gick till ett tempel och så vidare. Så det var en väldig prövning för de kristna. Att skulle jag få behålla mitt jobb? Skulle jag få någon business? ja, då behövde jag vara med i någon av de här skråna eller fackföreningarna. Och för att vara med så förväntades det av dem att man skulle delta i den här ogudaktigheten. Så här var det en utmaning, och vi känner igen det många gånger, att jag menar, vad är det vi gör mer än att jobba egentligen? Ja, sover möjligen, om man räknar i timmar antal, 8 timmar sömn, 8 timmar arbete, men vi jobbar inte på helgerna, vi sover på helgerna, så man sover mer än man än man jobbar antagligen, beroende på vem man är och vilken typ av jobb man har. Men poängen är att vi spenderar mycket tid på arbetsplatser, och det är så lätt att bli frestad till ogudaktighet. Det är så lätt att bli frestad till kompromiss av olika slag. Och det var verkligen fallet här. Och det krävs mycket att våga och vilja ställa upp. Eller säga emot, rättare sagt. Våga vilja säga emot och det som föreslås. Och hon hade fört in den här, ska vi säga, formen av tillbedjan också i kyrkan. Det var så vanligt i samhället, och nu så fanns det också i kyrkan på grund av henne. Och han säger så här i vers 21, att jag har gett henne tid att omvända sig. Men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Och jag tänkte på det här omvändelse. I grekiskan är det ett ord som heter metanoeo, som betyder egentligen att tänka annorlunda eller att tänka om. Vi tänker ofta att omvändelse är någonting som är förknippat med känslor. Att någon gråter väldigt mycket eller ropar och skriker och liksom så här omvändelse, botbänk liksom. Och vi har de här tankegångarna. Men faktum är att det handlar om att förändra sitt sinne. Att tänka annorlunda. Att egentligen vända sig om 180 grader. Bort från det som är fel. När Guds ande manar oss och visar oss. Och jag tänker på det här med omvändelse. Det tycks vara så att naturkatastroferna ökar i intensitet. När vi tittar på jordbävningar, när vi tittar på olika saker som sker runt naturkatastrofer. Och vad är det egentligen som händer? Gud väntar. Det är lite grann en försmak på hans dom. Vi vet att den kommer. Men han väntar. Han väntar och han väntar. Och jag tror säkert att det finns människor som omvänder sig. Men många förhärdar sig och går vidare. Och till och med längre fram i uppenbarelseboken, under vedermödan, så ser man vilka otroliga grejer som går genom världen. Och det står att trots det omvänder sig människorna. Och det är ganska obegripligt egentligen hur hårda våra hjärtan är. Men det står här att han gav Isabel tid att omvända sig. Och de som var infiltrerade av hennes lära att på något sätt ta till sig de här falska lärorna och de här ritualerna som fanns i staden och i omgivningen. Och det står här i vers 22 att han skulle lägga henne på sjukbädden. Och det står att de som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Och vi vet inte exakt vad den här sjukbädden var för någonting. Men det är tänkbart att det var någon form av könssjukdom. Och för ett par år sedan så hade man i Baltimore en man som kom och talade också i kyrkan, men framförallt i skolan. Man har ju en skola där från ettan ända till gymnasiet, så ettan till tolvan om man säger så. Han talade just om det här om olika sex- och samlevnadsfrågor och så vidare. Och det intressanta var att han beskrev liksom hur enormt mycket könssjukdomarna har ökat i västvärlden på senare år. Men det mörkläggs, därför att det ska man inte prata om, det ska man inte tala om. Men det fria sexet har sitt pris, och det är ett väldigt högt pris. Och det är möjligt att det var någonting sådant, och jag vet att han tog upp det, han visade statistik på hur det för ett antal år sedan bara fanns några få könssjukdomar, och idag finns det en hel rad av dem. Men man fick inte höra det, det är ingen som berättade, därför att det skulle ju liksom kasta omkull tanken om det fria sexet och det säkra sexet. Så han la henne på sjukbädden här, och intressant att se att där var hon, och det står att alla de som inte omvände sig drabbades också av stor nöd, står det. Och det är intressant att det står att i vers 20 där, att du låter kvinnan Isabel hållas. Du tolererar det hon gör. Och jag tänker på liksom hur farligt det är för oss kristna att tolerera saker. Hur vanligt är det inte i våra församlingar idag att människor bor samman? Jag menar, även i vår församling i modern tid så har vi fått ta många strider på det här området. Och man är så förvånad. Och människor bara liksom, ja, men det är väl inte så farligt. Och det är praktiska skäl och det är ekonomiska skäl. Och man har tusen olika ursäkter för varför just de kan göra det. Men Bibeln är väldigt strikt över det här. Och vi lever verkligen i en sexfixerad tid. Inte för att man... att det har varit bättre på ett sätt tidigare, men det når oss på ett annat sätt idag på grund av tv, internet och såna här saker, gör att vi blir bombarderade med de här grejerna. Och det är verkligen en utmaning för Guds folk att kunna leva rent på det här området. Och i vers 23 här så står det: jag ska döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska vedergälla var och en av er efter hans gärningar. Så Gud är väldigt strikt. Det är någonting här som har gått väldigt långt. Gud har tillåtit det. Han har gett utrymme och tid för omvändelse. Men omvändelsen har inte kommit. Så han säger att nu är det dags. Jag kommer att lägga henne på sjukbädden. Någon form av sjukdom. Vi kan gissa att det hade någonting med någon form av könssjukdom. För att ofta när Gud dömer någonting så gör han det i relation. Om ni tittar på Egypten, de 10 plågorna som gick över Egypten, så var allesammans på något sätt kopplade till deras avgudar. Så de var inte bara slumpmässigt, inte att Gud gör något slumpmässigt, men slumpmässigt utvalda plågor eller straff. Utan de var direkta domar över deras avguderi. Och på samma sätt ser vi här förmodligen att den här sjukdomen som hon hade och som spred sig bland folket kan mycket väl ha rört sig om någon form av könssjukdom. Syfilis, gonorré eller vad det nu kan vara. Eller vad som fanns då. Men det är högst tänkbart. Och sen i vers 24 och 25 så får församlingen en förmaning. Men till er andra i Thyatira, det vill säga att det finns en grupp som inte har gett sina liv åt den här läran som Isabel undervisade. Det fanns en sådan till er andra, kvarlevan, minoriteten där. Ni som inte har denna lära och inte känner Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. Satans djupheter. Tänk liksom hur mycket religion det finns där ute som talar om att man ska bli invigd och liksom gå på djupet och mystiska grejer. Bibeln talar också om ett mysterium. I Efesierbrevet talar Paulus om församlingen som ett mysterium, men inte ett mysterium som är otillgängligt för någon, utan ett mysterium som har blivit uppenbarat i vår tid. Och alla kan läsa om det, alla kan förstå det, alla kan ta till sig det. Så håll fast, säger han här. Och jag gillar det här lilla, de här två små orden. Håll fast. Och om vi ser till den tredje tillämpningen av de här sju församlingarna, nämligen den, ska vi säga, profetiska tillämpningen, att det här talar om en församling i en viss tid, så tror många bibellärare att det talar om tiden från runt 600 fram till 1500, alltså ett helt millennium, alltså det vi kallar för medeltiden, som på engelska också kallas för Dark Ages, den mörka tidsåldern. Varför? Jo, därför att kyrkan gick in i ett mörker utan dess like. Och vi talade förra gången om hur Pergamus var den kompromissande kyrkan. Det vill säga att man tillät en massa saker under den tiden när kyrkan gifte sig med staten. Var otrogen mot sitt huvud som är Kristus, sin man, och fick ett annat huvud, nämligen staten. Och väldigt intressant att se utvecklingen, hur alla de här hedniska ritualerna och religiösa riterna kom in i kyrkan och gavs kristna namn och blandades med kristendomen i en ohelig allians. Och det är det vi har i våra kyrkor idag. Inte minst i det som är statskyrkor. Och när jag säger det så talar jag om organisationer, inte individer. Vi vet att det finns kristna i alla läger. Protestanter, katoliker, ortodoxa. Människor som är födda på nytt och känner Jesus Kristus. Det är inte det vi talar om. Vi talar om organisationer. Men kyrkan gifte sig med staten. Och det är intressant att se att namnet Thyatira, de lärde tvista lite grann om vad ordet egentligen betyder. Men många påstår att det betyder ett kontinuerligt offrande. Och det är exakt det som på något sätt karaktäriserade också medeltidens kyrka. Mässan, där man kallar Jesus ut ur himmelen och på nytt korsfäster honom. Och säger att man dricker hans bokstavliga blod och äter hans bokstavliga kropp. Det är absolut obibliskt. Och det finns de som också menar att Isabel, med den starka betoningen på att hon var en kvinna, hon var en profetissa, hon hade ett budskap, hon hade en lära, att det också talar om Mariadyrkan, som också var så prominent och växte fram under den här tidsperioden. Och de här hedniska festligheterna som de här fackföreningarna eller skråna sysslade med, som hon på något sätt ledde människorna in i, att de talar just om den här mässan som karaktäriserade medeltidskyrkan. Men det är kanske ett litet mått av spekulation där, och vi behöver inte slå fast det på något sätt, utan hålla oss till det som vi ser tydligt i skriften. Men under den här perioden så blev också biskopen i Rom påve. Alltså det var biskopar som styrde över olika områden på det här sättet. Och nu blev också den biskopen i Rom över alla andra. Och den katolska kyrkan blev en politisk makt. Det var ingen under medeltiden som gjorde någonting, någon kung eller storhet, utan att fråga påven. Och om ni har sett filmen Luther, som är väldigt bra faktiskt, så kan ni se där lite grann om vad han hade att kämpa emot i form av religiös och politisk makt, som vid den här tiden var samma sak. Och det är så fjärran ifrån att det växte fram en sån här hierarki, en påve, och sen biskopar och kardinaler och bla 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 hela vägen med roliga kläder. Och ni får ursäkta, ni som inte gillar det, men jag måste vara lite sarkastisk, därför att människor måste vakna upp också. Liksom, vad har det här med Bibeln att göra? Och den här hierarkin, den är så oerhört annorlunda än det ledarskap som Bibeln talar om i Matteus 20 och verserna 20-28. Där ledaren är en tjänare, inte en påve med en rolig hatt på huvudet som sitter någonstans och talar om vad kungen ska göra och folk ska kyssa honom och han åker runt i en glaslåda och folk tillber honom. Det är ofattbart, och någon kanske blir uppretad på det här, men låt så vara. Det kanske också är någon som vaknar av det. Så, och i Uppenbarelseboken 17 så talas det om den stora skökan. Och protestanter brukade alltid säga tidigare att det är den katolska kyrkan. Jag säger inte det nödvändigtvis. Studerar man det så finns det väldigt många likheter. Men jag gillar inte att tala i termer som protestanter, katoliker, ortodoxa och så vidare. Inte ens i termer som samfund. Baptister, metodister, cyklister och så vidare. Liksom att utan därför att vi är ett i Kristus. Det handlar inte om organisationer. Det handlar inte om byggnader. Det handlar inte om någonting som är byggt av människohänder. Det handlar om Gud själv som bygger sin församling i den här världen, och vi blir en del av den när vi tror på honom, oavsett vad vi bär för mänskliga titlar eller namn. Och därför säger vi att den stora skökan är ingenting annat än en avfällig och världslig kristendom, oavsett vilket namn den bär. Och sen här i sista verserna 26-29 så finns det ett löfte. Och i verserna 26-27 så står det att den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken, och han ska styra dem med järnspira liksom man krossar lerkärn. Det här är handlar om tusenårsriket. I Saltaren kapitel 2 så läser vi om tusenårsriket. I andra Timoteus 2:12 så talas det om att de som inte förnekar honom kommer att regera med honom. I Uppenbarelseboken 20 och verserna 4-6 så talas det om hur han kommer tillbaks och sätter upp sitt rike på jorden. Ordet för styra här är faktiskt poimanei i grekiskan, vilket är samma rot, eller har samma rot som ordet för pastor, som egentligen betyder herde. Så att han kommer att leda folket, han kommer att styra folket, men med en järnspira. Och det här är många som inte gillar de versarna liksom, och säger Jesus som är så snäll och så fin och allting, han skulle aldrig styra någon med järnspira. Men låt mig säga att den Jesus som kommer den andra gången är inte, det är samma Jesus, men han kommer att visa, han kommer att ha en helt annan roll än han hade. Då kommer han som ett offer, nu kommer han som en kung. Då kommer han som ett lamm, nu kommer han som ett lejon. Och han kommer att styra världen rättvist och med godhet, i godhet. För han kan inte göra någonting annat, därför han är god. Men han kommer inte att tolerera synden. Och på något sätt så kommer vi att styra med honom. Förklara det. Jag vet inte. Vi kommer att på något sätt vara administratörer och lärare. Och vi kommer att vara på jorden i uppståndelsekroppar och blandas med populationen som inte har uppståndelsekroppar, och vi kommer att tillsammans med honom styra denna fullkomliga värld under 1000 år där han regerar från Davids tron i Jerusalem. Så fantastiskt. Och sen står det att i vers 28 29, så som han har fått makten av min fader, och jag ska ge honom morgonstjärnan. Vad är morgonstjärnan för någonting? För er som är intresserade av astronomi, inte astrologi, två helt skilda saker. Astrologi är okultism, astronomi är läran om stjärnorna som man studerar. Men så vet vi att morgonstjärnan är egentligen planeten Venus. Men den kan ses på morgonen. Om precis innan solen går upp i öster så kan man se morgonstjärnan, och det är Venus. Och det är väldigt intressant, för att öster talar om uppståndelsen. Och Kristus är uppstånden. Och han ska komma in i världen efter natten som vi lever i. Den mörka världen där Satan är denna världens gud. Han ska komma. Solen kommer att stiga upp i öster. Uppståndelsen. Jesus kommer in med ljuset och han startar sitt millennium, sitt tusenårsrike. Men morgonstjärnan visar sig innan solen går upp. Därför tror många att det talar om församlingens uppryckande. Och det är intressant att se att till alla dem som är sant troende i alla församlingar, under alla, för det står i sista versen, att hör vad anden säger till församlingarna, plural. Inte bara församlingen Thyatira i den tiden just då, på den platsen. Utan alla församlingar under alla tider. Och vi har det här löftet. Att om vi tror på honom. Och den här församlingen, Thyatira, hade, precis som många, många församlingar under århundradena. De hade kompromissat. Och det är tyvärr så att kyrkor idag är fulla av människor som inte är födda på nytt. Det är så. Tyvärr. Och Maria berättade precis hur hon lyssnade på Grace Hour idag, och någon hade ringt in och börjat prata om någonting, och pastor Chibelli hade frågat, är du född på nytt? Personen svarade inte. Är du född på nytt? Tre gånger frågade han och han svarade inte. Varför kan jag inte svara? Jag är född på nytt. Jag säger jag går i kyrkan. Jag är en god människa. Jag är döpt. Etc, etc. Men är du född på nytt? Det är det som är intressant. Det är intressant att veta hur ofta du deltar i några sådana här riter. Och vad som fanns i den här kyrkan. När man har flyttat in hela den här ogudaktigheten som fanns i Thyatira, all den här tempelprostitutionen, kött som var offrat till avgudar, hela den här verksamheten hade flyttat in i kyrkan. Precis som vi i vår tid låter allting, läs de här annonserna ibland som finns, vad heter det, såna anslagstavlor. Det står olika kyrkor som annonserar zenbuddhism, yoga, qigong etc, etc i kyrkan. Hela världen, bara kom in och låt oss liksom samexistera med det. Och helt plötsligt så börjar kyrkan att bli accepterad, för det är det vi vill. Men hallå, vänta nu, vi ska ju vara salt och ljus. Och det står att om vi inte är salt, då duger saltet bara till att kastas på marken och trampas ner av människorna. Och jag vet inte om jag har hört det, men den illustration som jag lärde mig för en tid sedan, det var att man använde faktiskt salt som hade mist sin sälta till fyllnad när man byggde vägar i det romerska riket. Så innan man liksom la de här, jag vet inte vad man la uppe på, man la några plattor eller hur man gjorde det. Men det var fylldes med sån här värdelöst salt. Så det vill säga att det här saltet utan sälta bokstavligen talat trampades på av människorna. Och han säger samma sak. Att en kyrka som har tagit till sig världen och det som finns i världen har mist sin sälta och kommer bara att trampas ner av människor. Och det är inte så vi vinner människors respekt genom att kompromissa, även om vi tror det. Vi är naturligtvis balanserade, vi är naturligtvis visa i vårt umgänge med människor i världen för att om möjligt vinna några. Men Gud är emot kompromiss. Därför att kompromissen leder till korruption. Och kompromissen började redan i Pergamos. Och nu ser vi hur den har lett till korruption. Men mitt i detta korrumperade så fanns den kvarleva. Och det finns det överallt. Det finns det idag i Sverige. Det finns det idag överallt i västvärlden. Överallt i världen finns en kvarleva. Det finns människor som håller fast. Och jag tycker det är så häftigt att man säger, jag lägger inte någon annan börda på er. I vers 24. Inte någon annan börda. Bara det säger jag i vers 25. Håll fast vid det ni har. Och jag tänker på hur kristendomen, eller kristenheten kanske man ska säga, i Sverige har gått kräftgång. Började redan runt andra världskriget, men verkligen intensifierades från 60-talet och framåt. Och man kan tycka liksom att vad är det vi har att göra med liksom, en så oerhört korrumperad kyrka många gånger. Men vi får ta till oss de här orden, att håll fast vid det vi har. Det är inte mycket. Det kanske inte är några byggnader. Det kanske inte är någonting som är värt någonting i människors ögon, i världens ögon. Men om vi har Jesus Kristus, så har vi löftena att vi ska en dag regera med honom. Vi ska få morgonstjärnan. Vi kommer att uppryckas tillsammans med andra troende i hela världen. Och sedan vara med honom. Hör vad anden säger till församlingarna. Ja, det här är den fjärde församlingen i den här serien av 7 stycken. Och vi tror att den talar om medeltidskyrkan. Den mörka tidsåldern. Den korrupta kyrkan. Och nästa gång så kommer vi att tala om nästa steg eller nästa kyrka, den femte kyrkan. Men vi nöjer oss med det här så länge. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna nu i ditt dyra namn, Jesus. Amen.